Ja, det är fint när vi får dela ordet med varandra. Vi har ju sagt att vi vill ha det så där här i Free Church, att vi ska få vara som det står i Bibeln. Lämnar till för varandra. Den ene får det och den andra får det. Och ofta så går det i linje när det är Gud som talar. Så är det ordet som stämmer. Nu vet jag inte hur länge ni orkar lyssna på mig. Men jag får se, jag kanske får dela upp det 2 gånger då. Eller 3. Det är så mycket här egentligen. Men det är så här, va, att vi älskar Guds ord, va. Och egentligen är det ju bättre att vi läser Guds ord än att jag står och babblar en massa som är i köttet. Eller hur? Amen, säger Dan. Ja, men det är bra. För att, alltså, det är ju bättre att vi läser Guds ord, för Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något fegat svärd. Så det är klart att jag tänkte bara ta bort den lite. Så det är ju bättre att vi läser ordet tillsammans. Och nu ska jag vara ärlig och uppriktig. Det ska man ju vara, eller hur? Det är så här, även om man tycker att det är härligt många gånger att vandra med Herren och vi får mycket och han ger oss goda gåvor, så känner man ju så här ändå att, men käre Gud, det känns som vi har fastnat någonstans på vägen. Vi behöver komma vidare. Man känner att Gud har ju så mycket att ge, och när vi läser i ordet så ser vi ju det, att han vill att vi ska få mycket. Ta emot mycket i våra liv. Och så gick jag hemma på kontoret och bad, som jag brukar göra. Gick där fram och tillbaka och så har min bokhylla där på ena väggen. Och så gick jag där och bad och sa till Gud att, men hur ska vi komma vidare? Vi läser ju ditt ord om hur det ska fungera i en församling. Hur det ska vara med nådegåvorna. Att vi ska få se att Gud lägger till församlingen och att han, ja, han är verksam. Och då, när jag gick där och bad, så föll min blick på en bok som heter Kristus, vårt liv. Och den kanske du har hemma i din bokhylla. Jag hade den, och den har säkert stått där i väldigt många år, för jag har aldrig läst den. Ja. Och så släng den inte om du har den, utan öppna den och läs den. Ja, Gullbritt hade en som hon slängde innan hon läste den, och det var ju synd. Men den finns säkert, den finns att beställa i antikvariat, har jag sett på nätet. Det är en W.I.N. Thomas heter han, Ian Thomas, som har skrivit den, en engelsman. Han var major ute i andra världskriget. Jag tror han var född 1912 eller något, så han fick flytta hem till Herren 2007. Men jag visste inte så mycket om honom, utan jag har mer googlat på honom. Men i alla fall så började jag läsa den där boken. Och då började Gud tala till mig. Så Gud, han kan ju verka på olika sätt då. Och när jag började förstå vad Gud ville berätta för mig, då var det som en aha-upplevelse i mitt liv. Trots att man har varit frälst så länge. För helt plötsligt så förstod jag att jag såg någonting som inte jag har sett innan. Vi har säkert hört det många gånger. Men det är ju så med oss kristna. Vi har ju mycket religiösa språk. Vi har mycket religiösa fraser. Vi säger saker till varandra. Men ofta kommer det inte från hjärtat. Utan det är en religiös fras vi använder. Ja, Gud är god, Gud ska hjälpa dig. Du vet, Jesus lever, och vi säger såna här saker. Men menar vi egentligen vad vi säger? Är det liv på insidan? Som liksom kommer ut ifrån våra ord här, va? Eller är det bara tomma ord? Vi säger ju inte det för liksom, vi gör det ju i gott, alltså. Vi vill ju att människor ska bli välsignade och så. Men här fick jag liksom, kom jag på vissa sanningar. Och jag vill bara läsa i början av den här boken. Vi får se hur länge ni orkar hänga med och lyssna med. Ni får väl ropa om det blir för länge, så får vi ta resten en annan gång. Men den här mannen, han blev frälst när han var 12 år, berättar han. Och han var brinnande för Jesus. Redan från början ville han tjäna Gud. Det fanns, jag läser vad han skriver här. Därför att det fanns hos mig en stark längtan att vinna själar. Att ge mig ut för att få tag på dem. Och för det så var jag i farten som en väderkvarn. Tills vid 19 års ålder varje ögonblick av min dag var fullständigt packad med försök att göra saker och ting. Sålunda hade jag vid 19 års ålder blivit försatt i ett tillstånd av fullständig andlig utmattning. Tills jag kände att det var meningslöst att fortsätta. En kväll i november samma år böjde jag mina knän inför Gud och bara grät i ren förtvivlan. Jag sa, å Gud, jag vet att jag är frälst. Jag älskar Jesus Kristus. Jag är absolut övertygad att jag är omvänd. Av hela mitt hjärta har jag velat tjäna dig. Jag har försökt till det yttersta och är ett enda hopplöst misslyckande. Men den kvällen hände något. Och så säger han, att det var ett starkt budskap som kom till honom då. Om Kristus som är vårt liv. Och då hör han, då fick han klart för sig Herrens röst som sa, du måste förstå att du i 7 års tid på yttersta allvar har försökt att å mina vägnar leva för mig det liv som jag under samma tid väntat på att få leva genom dig. Känns det igen? Vet ni om att här finns en enormt stor nyckel att hämta? Vi försöker och försöker och försöker. Och när vi misslyckas, då lägger vi på skuld. Har du vunnit några själar för Jesus idag? Har du gjort det och har du gjort det? Egna gärningar, egna gärningar. När det finns en sådan hemlighet i ordet. I ordet. Och så säger han så här. Han stiger upp nästa morgon till ett helt nytt liv. Men jag hade inte mottagit ett dugg mer än jag redan hade haft under dessa 7 år. Han hade med andra ord haft det hela tiden. Och så ledde Herren honom ut i tjänst på ett helt nytt sätt. Där han kom in i en vila och förtröstan på Herren. Istället för att känna att jag måste göra det och jag ska göra det. Och det ska vara se och så. Och för mig, när jag började läsa det här och började djupdyka själv i ordet, vad ordet säger. Så jag kommer att läsa en hel del ord idag. Från Bibeln, från vår bok. Den bok som är Guds ord som ger oss vägen. Därför att Jesus, boken handlar om Jesus. Och Jesus är sanningen och han är vägen också, va? Han är livet och han är livet i oss. Och jag ska nämna lite om det också. När vi var i Borensberg på förmiddagen så hade jag ungefär samma budskap där. Och då hade Fagerhov där ute ett ord om detta att vandra i öknen. Precis det du bad om. Att vandra 40 år i öknen. Och då tänkte jag så här, för jag var lite tveksam om jag skulle nämna någonting om det också. Och då känner jag att det ska jag göra sen. Detta att vandra ut i öknen. Men vi börjar med, och nu alltså jag vet inte hur vi ska göra, om vi ska lägga upp ordet på skärmen. Du kanske inte hinner med då, för det är en hel del bibelord jag har. Men bara för att jag vill betona, jag vill att vi ska få in detta i våra hjärtan. Vad Gud vill säga till sitt folk. För att vi ska känna att vi kan släppa krampen och komma in i Guds vila i våra liv. Det var ju så här. När vi läser i Guds ord, evangelierna. Att vi läser om att hur Jesus gav sitt liv. Så läser vi om hur han korsfästes. På tredje dagen efter korsfästelsen så uppstod Jesus från de döda, precis som han hade sagt. Han uppenbarade sig för sina lärjungar. Han undervisade dem under 40 dagar. Och så for han upp till sin fader i himmelen. Det här har vi ju läst. Och här kommer den första grejen som blev en aha-upplevelse för mig. När pingstdagen kom, när pingstdagen var inne. Kom Jesus tillbaka. För mig var detta en upplevelse i mitt hjärta. Inte här, men här. Just det. Det var så han kom igen. Det var ju det som var segern. För vad var segerkraften? Uppståndelsen. Att Jesus var död, det visste hela Jerusalem. Alla visste ju det. Har du inte hört det, sa de lärjungarna till Jesus. När Emmaus lärjungarna. Har du inte hört vad som har skett? De har ju korsfäst honom. Alla visste att han var död. Men vad de inte visste, det var att han hade uppstått. Och det är vår seger. Det är hemligheten. Hans uppståndelse. Uppståndelsen. Och det var det som var så kontroversiellt för lärjungarna, apostlarna, när de gick ut och predikade. De blev rasande. De fick predika ända fram till om Jesus, tills de sa att de korsfäste honom, korsfäste de och så. Men när Paulus så småningom också talade om att och honom uppväckte Gud ifrån de döda, då skrek de, vi vill inte höra mer, stäng av. De blev rasande. Det är där nyckeln ligger i uppståndelsen. Och Jesus kom på pingstdagen. Den här gången kom han inte för att vara med lärjungarna kroppsligen. Men nu kom han för att vara i dem. Han kom för att ta sin boning i dem. För var och en av dem blev lemmar, inlemmade i en alldeles ny kropp. Och den kroppen var Jesus själv. Kristi kropp på jorden, det var där det började. Han talade genom deras mun. Han jobbade genom deras händer. Förstår ni detta nu? Alltså jag, för mig blev det levande. Det är klart att jag har hört det här och läst det. Men det blev levande. Det här var den nya födelsen i Jesus Kristus som manifesteras genom evangeliet. Så vet du vad som hände på pingstdagen då. När lärjungarna tog emot Guds ande, den heliga ande. Petrus steg frimodigt fram efter att de hade mottagit den heliga andes dop i övre salen. Och när han började tala så blev det ett styng i människors hjärtan, de som hörde honom. Och det resulterade i, säger Bibeln, att 3000 människor tog emot Jesus, blev födda på nytt. Och vad hände då? Herrens ande tog sin boning i 3000 personer på en gång. Alltså det är ju det här som är kraften och dynamiken i evangeliet. Herrens ande kunde helt plötsligt bo på en enda dag i 3000 nya personer. Det är Herren. De uppfylldes av det nya livet själv. Jesus Kristus. Kraften i uppståndelsen i oss som tror. De blev levande gjorda med Kristus. Pånytt födda till en ny skapelse. Kristus i oss. Och nu ska jag börja läsa lite bibelord här, tänkte jag. Då ska vi börja med Jakobs brev. Jag ska läsa en vers från Jakobs brev. Vill du så får du slå upp det. Jakob 1:18. Och då säger Jakob där. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord. För att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Och det ordet som Jakob, som vi tror är Jesu bror, använder här. Det är ett grekiskt ord, jag kan inte ens uttala det. Men grundtextens ord hos Jakob ger förklaringen här. Är ett starkt och i Nya testamentet unikt uttryck för pånytt födelsen. Det betecknar födelsen som havandeskapets resultat och antyder att Gud föder den troende ut ur sig själv, ur sitt eget väsen. Så starkt är detta uttrycket för pånyttfödelsen som Jakob använder här, det ordet. Tänk dig det. Den troendes nya liv har sin grund och sin källa i Guds eget liv. Och då vill jag bara poängtera också att vi ska inte förväxla detta med den hemska lära som redan på biblisk tid spred sig, som egentligen ursprungligen fanns inom judendomen men som utvecklades inom farisismen. Så att fariseerna utvecklade denna, det blev en lära utav detta. Och det är läran om den oförgängliga gudomsgnista som fanns i människan eftersom hon är skapad till Guds avbild. Det sa man då därför att man trodde att när det gäller människan att människan skall och kan vilja göra det goda. Genom sin fria vilja så kan människan göra Guds vilja. Det var det gick ut på. Men Jakob ger inte minsta förhoppning om vi läser om att människan kan rättfärdiggöra sig själv. För det kan hon inte. Vi kan bara uppnå rättfärdighet genom Jesus Kristus. Han är vår rättfärdighet. Vi är ingenting. Mårten var inne på det här med att vara ett tomt skal. Det är ungefär vad vi är. Vi är ett tomt skal. För i oss finns det ingen möjlighet till räddning. Utan det är bara Jesus. Och Paulus säger att alla har avfallit och saknar härligheten från Gud. Så Jesus utlämnades för våra synder på korset. Uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Säger Romarbrevet, det fjärde kapitlet. Så det är inte det vi talar om, utan bli född på nytt, det är något helt annat. Det är att Gud återskapade livet i oss som vi en gång hade, som vi var tänkta att leva i gemenskap med Herren. Det är återupprättat i oss. Jag ser Kristus i oss, men också att vi är i Kristus. Om vi läser i Johannes det 15 kapitlet. Johannes 15 och vers 4 och 5. Johannes 15, 4 och 5. Så säger Jesus så här, han undervisar här och så säger han. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om inte ni förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Det är Jesus som säger det. Så om vi förblir i Herren och vi förblir i hans dyrbara ord, då står det att han förblir också i oss. Jesus bor i oss. Han bor i oss. Och så går vi till Efesierbrevet. Och så ska vi läsa lite där, några verser. Efesierbrevet, det första kapitlet, vers 3-14. Efesierbrevet 1:3-14. Paulus är jättetydlig här. Vi ska läsa det. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Allt i himlen. Han skulle sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Det står att i Kristus allting skulle sammanfattas i himlen och på jorden. Ett återupprättat folk, ett eget Guds folk. Ett Guds folk som skulle samlas som en kropp under Kristus som huvud. Som en kropp. Inlämmade där. I Kristus. I Kristus. Och så går vi till andra Korinthierbrevet. Kapitel 5. Nu läser vi mycket här då. Andra Korinthierbrevet 5. 15. Till 21. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Hör du det? De som lever ska inte längre leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Hur mycket har vi känt Jesus på ett ytligt sätt? Hur mycket har suttit på ytan och hur mycket har suttit i hjärtat? Alltså, säger Paulus här, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Jag hoppas att att den helige ande på något sätt nu talar till dig när du hör Guds ordet. För om, som du förstår när vi läser, ju längre vi läser, så handlar det inte alls om oss. Vi har gjort oss själva till för mycket kött här på jorden. Det är ju Jesus. Det är bara Jesus det handlar om. Han som är alfa och omega. Han som är början och han som är änden. Han, allting är skapat till honom, för honom, genom honom. Allting finns i honom. Det är i Kristus. Det är honom det handlar om. Det är han som är livet. Och utan honom har vi inget liv. Det handlar om Jesus och inte oss själva. Och när du blev född på nytt, då fick du livet i dig. Och vad är livet? Ja, men det är ju Jesus. Det är Jesus. Det är Jesus som bor på insidan. Det är Jesus du har i ditt liv. Paulus, han sa så här i Galaterbrevet. Vi behöver inte slå upp det nu, men Galaterbrevet 2:20. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och han, Ian Thomas här, han säger i sin bok så här: ett segerrikt kristet liv är inte en metod eller en teknik. Det är det förvandlade livets princip. Det är inte evangeliet plus något annat. Och tänk vad många plus det finns idag överallt i kristenheten. Om vi gör si eller om vi gör så. Om vi plockar in det i vår församling. Eller om vi tar bort korset och vi plockar ut det och slänger bort det. Då ska folket komma. Evangeliet, ja, men vi ska passa på att ge evangeliet samtidigt. Men vi lägger till det och vi tar bort det. Men det är inte det. Livet är Jesus. Evangeliet, det är kraften. Inte plus något mer. För om du plussar på någonting där, då tar du ju bort själva kärnan i evangeliet. Vi kan bara hålla oss till det som ordet säger. Det sanna evangeliet. Summan av Guds ord är sanning. Och det handlar inte heller om att du och jag har fått livet på insidan och tagit emot Jesus. Det handlar inte bara om att vi ska komma till himlen en gång. Utan vad Kristus betyder för oss just nu. Nu, ditt segerliv är Jesu liv i dig nu. För han dog inte endast för vad du har gjort, alla dina misslyckanden och fel och brister, utan han uppstod, varför? För att leva i dig, för att leva i mig, för att leva i oss. Det är därför han uppstod. För att vara i dig vad han är istället för vad du är. Du har kommit ut ur fångenskapen i Egypten för att komma in i Guds löftesland. Och vi läser om hur Guds folk gick ut i öknen i 40 år. Men det var inte vad Gud hade tänkt. De fick gå där i 40 år på grund av olydnad och ohörsamhet. För Gud hade lovat dem att när de blev frisläppta, fångar, frisläppta, så skulle de få komma in i Kanaans land. Men de såg inte det. De förstod inte det. De förstod inte att de kunde gått in i Kanaan. Kanaan är inte himmelen. Kanaan är Jesu liv och seger i dig och mig just nu. Himmelen väntar på oss ändå. Men löfteslandet var ju att vi skulle få leva med Jesus i landet. Han i oss och vi i honom. Där har vi missat någonting. Där har vi missat någonting. Det gick illa för folket när de valde att gå andra vägar än den Gud hade sagt. Han övergav dem aldrig. Han gav dem manna att äta ut öknen. Han överger oss inte. Men det finns gränser. Han gav dem manna i öknen när de kunde ha fått äta landets frukt. För frukten var så god och fin där i Kanaans land. Allting, grödan var underbar. Där fanns det gott om allting. Medan de gick och knotade och knorrade ut i öknen. Och åt manna som de var så trötta på. Så de mådde illa till slut. Men de kunde inte se Guds löften. De kunde inte förstå att de höll sig kvar vid det gamla i sina liv. Är det inte så vi är? Är det inte så med oss idag? Att vi lever kvar i det förflutna. Att vi ibland till och med längtar tillbaka till det andra livet. Istället för att gå in i det som Gud har gett oss. Okej, nu ska vi se då. Ska vi gå vidare till Galaterbrevet. Galaterbrevet 4 och 19. Där säger Paulus: mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er, säger han. Efesierbrevet igen. Och vi går till, fortsätter kapitel 1 där. Och från vers 19 kan vi läsa. Efesierbrevet 1 och 19. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Det var det Paulus ville att de skulle se. Med denna kraft verkade han i Kristus. När han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Över alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Som är hans kropp. Vad står det? Fullheten av honom, står det. Som uppfyller allt i alla. Kristus i oss. Kristus i oss. Och i det andra kapitlet står det så mycket underbart också. Vi kan inte läsa allt, men det står i Efesierbrevet 2:5, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser så älskade han oss. Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus, står det. Ja. Och så står det i den 10:e versen. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Vi ska inte vandra i våra egna gärningar. Utan vi ska vandra i goda gärningar som Gud redan har förberett för oss. Och så står det lite längre ner i vers 12. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löften. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Jesu blod, står det. Alltså, det här är ju anledningen till att jag läser det här, bara för att vi ska se att vi är där. Vi är redan där. Och det står i vers 18. Ty genom honom har vi båda en och samma ande tillträde till fadern, står det. Det står att vi tillsammans, vi himmelska medborgare, tillhör Guds familj. Och så står det, vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Men vad är vi då? Men, är det bara tomma ord att vi är uppbyggda till en Guds boning genom anden? Vi är sammanfogade. Gud bor i oss. Gud bor i oss. Jesus bor i oss. Så att vi helt ska bli helt uppfyllda, står det, av hans fullhet. Orkar ni några ord till eller? Somnar ni? Lite till. Romarbrevet läser vi då också. Det är så fantastiskt att läsa Guds ord så här. Alltså det är så, det är ju mat. Romarbrevet 8. 9, 8 och 9. Det handlar om Guds barns liv i anden. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså det här är så underbara ord så det är... Åh, det är liv. Det är liv, det är liv. Vi läser andra Korinterbrevet också, ett par ord där. Det sjätte kapitlet. Andra Korinterbrevet, det sjätte kapitlet. Och 16. Ja. Eller ska vi läsa från 15? Nej. Nu ska vi se här. Andra Korinterbrevet. Vad sa jag? 6 och 16. Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Ja. Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk, står det där. Och så om vi går tillbaka till tredje kapitlet och vers 12. Andra Korinterbrevet 3 och 12. Så talar Paulus om Guds härlighet. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärta när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Så det, tanken är att vi ska kunna se detta. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som en spegel, vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Herren, det är anden. Alltså den Jesus bor i oss. De tre är ett. Fadern, sonen och den helige ande. Det går inte att skilja dem åt. De är oskiljaktiga. De är fullständigt sammansvetsade. Det går inte att skilja dem åt. Så när Bibeln säger att han bor i oss, så gör han det. Han gör det. Det är Jesus som är livet. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och du vet att det finns ställen där Jesus är väldigt tydlig med att fadern är i mig, säger han. Och jag gör faderns gärningar. Jesus gjorde det han såg och hörde sin fader göra. Och på samma sätt, samma kallelse har vi fått också att göra. Jesus är livet. Det står att den som har sonen har livet. För livet är i sonen. Vad är evigt liv? Vad är evigt liv? Och då tänker vi, om jag ställer frågan här nu till oss. Vad är evigt liv? Då skulle nog de flesta av oss tänka framåt. Att ja, men det är när vi kommer till himmelen. Det är det eviga livet. Hemma hos Gud. Men det är här. Det är här. När Jesus flyttade in på insidan. Då flyttade det eviga livet in i dig och mig. Det eviga livet. För han är livet. Den som har sonen har livet. Står det i första Johannes, det femte kapitlet. Vi har Jesus nu och här. Och nu går klockan så fort. Och då vill jag bara läsa ett ord här också. Ifrån Romarbrevet, första versen i kapitel 12. Då handlar det om oss här. Om oss, dig och mig. Jag har talat om Kristus i oss. Och vi i Kristus. Då står det. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Det var precis detta som Jesus gjorde till sin fader. Han kom. En kropp hade han berett åt honom. En kropp. En boning. I en kropp här på jorden. Han var totalt överlåten. Och vad mer. Jesus var totalt beroende av sin fader. Totalt. Och vad begär Herren av dig? Han begär att få din kropp, hela din varelse och din personlighet. När du ger dig åt honom genom evig ande kan han ge sig själv åt dig genom evig ande. Så att allt du gör blir hans verksamhet i och genom dig. Varje steg du tar, varje ord, allt du gör och är blir ett uttryck för Kristus i dig. Om det är från honom och genom honom och till honom säger Ian Thomas. Om det är från honom, genom honom och till honom. Var kommer du och jag då in? Var kommer du in i detta? Var kommer vi in i detta? Vi kommer inte in alls. Vi gör inte det. Inte alls. Det är här vi går ut. Vi går inte in här, utan här går vi ut. Det är vad Paulus talar om. Tar vi något bibelställe till här. I Filipperbrevet kapitel 1 och vers 20 och 21. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. De hade kommit dit att de betydde inte något själva, utan det var Kristus i dem, så överlåtna till Herren var de. Därför måste också vi räkna oss själva som döda från allt som är vid sidan om vad han är. Och räkna dig leva för Gud endast i allt du är på grund av vad han är, står det. Vi ska vara och han ska göra. Vi ska vara tillgängliga samtidigt som vi är i vila. Vara redo att lyda den kallelse han ger och få uppleva Kristi seger i våra liv. Det är vår uppgift, att vara i vila, att låta Herren tala. Låta Herren verka. Det är inte vi som ska säga att nu ska vi göra si och nu ska vi göra så. Nu ska vi gå dit. Utan det är Herren som genom sin ande vill leda oss. För vad kan vi göra utan honom? Om vi går ut och gör en massa saker och han inte har sagt, vad händer då? Ingenting. Allt det vi gör i vårt kött, det skördar inget liv i anden. Vi kan leva hela vårt liv i tjänst för Herren utan att göra som det vi ska göra. Hela vårt liv kan vi stå och tjäna Herren. Vi kan gå och vi kan springa och vi kan jobba oss matta. Men om inte Herrens ande leder oss, om inte Herren är med, då blir det ingen god frukt. Då blir det bara rutten frukt. Allting vi gör är till honom, för honom, från honom, genom honom. Allt, det handlar om honom. Och så säger han, som fadern har sänt mig, sänder jag er, säger han. Och det handlar om att vara beroende. Komma i beroende ställning av Herren. Och så ska jag citera vad han, den här Major Ian Thomas, säger. Att vara i Kristus, det är förlossning. Men för Kristus att vara i dig, det är helgelse. Att vara i Kristus gör dig passande för himlen. Men för Kristus att vara i dig, det gör dig passande för denna värld. Att vara i Kristus, det förändrar din bestämmelseort. Men för Kristus att vara i dig, det förändrar din målsättning. Det ena gör himlen till ditt hem. Och det andra gör denna värld till hans verkstad. Vi har inte bara blivit födda på nytt för att vi ska komma till himlen. Utan han vill ta sin boning i oss. Och nu har jag inte läst, jag har bara läst hälften av de där bibelställena. Jag har hoppat över här. Massor. Men det jag vill säga här är att Jesus bor i oss. Han bor i oss. Han har tagit sin boning i oss. Och jag skulle önska att jag kunde säga som Paulus. Och nu lever inte längre jag, Utan nu lever Kristus i mig. Det är Kristus i oss. Att vi så kunde lägga av vårt eget. Och så behöver vi inte få kramp. Vi behöver inte känna pressen och stressen och jäkten i våra liv. Att nu måste vi tjäna Herren, nu måste vi tjäna Herren, nu måste vi tjäna Herren. Lugn, vila i Guds ord. Han som bor i dig, skulle inte han vara kapabel till att leda oss in i löfteslandet? Varför är vi kvar ute i öknen? Varför stannar vi ute i öknen? När han redan har tagit sin boning i oss. Det var lite utav det som jag upplevde som en aha-upplevelse när jag fick fatt på den här boken. Att han bor i mig. Vilken vila. Han vill leda oss in i den fulla sanningen. Jesus är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Och han bor här inne. Amen. Amen. Läsa ordet här. Så ska vi minnas tillsammans allt det vi har fått igenom det som Jesus har gjort för oss genom att han gick till korset och dog för oss. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer, står det. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Och så står det att var och en ska pröva sig själv. Och nu är det rätta tillfället att pröva sig själv. Om det är något i ditt liv. Tänk på vad jag har sagt förut. Att Jesus bor i dig. Jag skulle önska, jag ska ta det en annan gång. Jag skulle önska att det blev en verklighet. För det är något så oerhört fantastiskt att han bor i oss. Han, konungarnas konung, universums skapare. Han som ska komma tillbaka igen. Och upprätta allt efter den här boken. Han som gick till Golgata för dig och för mig. Vilken kärlek så obeskrivlig. Och tror du inte då att han också vill skänka dig allt som han har vunnit? Sonen, Guds offerlam, vill ge dig allt vad du behöver. Han vill hela dig, han vill upprätta dig. Han som är livet, som ger dig nytt liv. Han är vårt liv. Tänk om vi den här stunden, när vi nu minns vad han har gjort, om vi skulle bestämma oss för på fullaste allvar att tänka som så Herre, nu ger jag dig allt.